Då står vi här med Lars-Gunnar Erlandsson och du har precis berättat här för ett auditorium inne i Radiohuset, Presshistorisk förening, om din nya bok som, ja, ska du själv ge oss rubriken?
Ja,
eller titeln.
Titeln är Utrikeskorrespondenterna, underrubriken är Från runsten till Twitter. Jag kan väl säga att jag hade nog själv helst haft det som huvudrubrik och sen haft någonting som ungefär utrikesrapportering eller något sånt där i svenska medier som underrubrik. Men ja, det är titeln.
Man får böja sig för förlagets önskemål.
Ibland är det så.
Ibland är det så. Du börjar faktiskt att skriva om, ja, du har en liten inledning, men sen första kapitlet handlar om sociala medier. Hur kommer det sig då?
Det är också en önskan från förlaget att börja med det. För att det är det som är det nya. Och det tyckte jag också var ett bra förslag. Därför att det gav mig också ett incitament till att studera det här mera. För att när jag slutade på Sveriges Radio för 10 år sedan sådär, då hade ju inte sociala medier slagit igenom på det sätt som det har idag. Så att därför så tvingades jag till att lära mig ganska mycket nytt och det är ju alltid roligt. Mm.
Du skriver bland annat om en kille som heter Andy Carvin. Kan du berätta lite om honom och varför du skriver så mycket om just honom?
Precis, jag fick alltså nys på hans bok där han beskriver hur han med hjälp av Twitter blev en fantastisk nyhetskälla för den radiostation han jobbar på, alltså National Public Radio i USA.
Det som motsvarar på sitt sätt i varje fall,
ja,
Sveriges Radio.
Det har ju någon likhet i och med att det är icke-kommersiellt. Men drivs med gåvor kan man väl säga till största del. Mm. I alla fall så var han då chef för sociala medier på radiostationen. Och hade, innan det började hända saker i Nordafrika, så hade han kontakter både i Tunisien och Libyen. Med twittrare, för det var ju det han sysslade med. Mm. Och så började han märka då att det hände saker på Twitter som hade nyhetsvärde. Så han gick till sina redaktörer och berättade om detta och blev då en nyhetskälla. Så höll han på i 1,5 år med den här kontakten och kunde också... det är inte så lätt att avgöra vad är sant och vad är osanning i Twitter. Det kan ju hända väldigt mycket så att säga. Men han lyckades få väldigt bra källor. Både i Tunisien och i Libyen och sen i Egypten och en del andra länder. Så han är på i 1,5 år med det här.
Och han kunde då berätta mer än någon annan nästan om den här grönsaksförsäljaren.
Ja, just det. Precis, väldigt tidigt så kunde han göra det och ge sina redaktörer den informationen. Men sen när det kom då det allra värsta, och det visste han väl inte då att det skulle bli det värsta, men när det började i Syrien då orkade han inte längre, för då hade han hållit på i 16-18 timmar per dygn i 1,5 år, så han var tvungen att inse det att han kan...
Men han var alltså inte utrikesreporter från början utan mer en nörd.
Ja, en nörd, och det intrycket gav han när jag träffade honom. Jag menar, nördar ser ut på ett visst sätt.
Det kan de göra förvisso. Ja. Twitter används ju väldigt mycket även av makthavare. Vi känner ju till en som heter Donald i förnamn till exempel. Men Carl Bildt, han var ju långt före.
Han var ju väldigt tidig och han retade ju många då i början därför att man tyckte inte det var seriöst. Att sånt som hände inom departement och nämnder, det skulle man inte skicka ut på det sättet, utan det skulle ju komma i en intervju eller på något annat sätt. Men han stod ju på sig och ibland så blev det väl kritik. Ja, kritik var det ju hela tiden nästan, men vissa saker blev ju mer kritiskt granskade än andra. Mm.
Du var lite inne på, eller är lite inne på i boken också, det här med crowdfunding och sådana saker, att man ska finansiera, men det ska liksom inte finnas mellanhänder, utan det vi betalar för det vi får och sen kan man glömma resten.
Ja, och det där har väl slagit rot i någon mån i en del länder. Holland finns någonting som heter The Correspondent som jag skriver om i boken. De har väldigt många prenumeranter och i Tyskland finns, det finns i USA och en del andra länder. Här i Sverige så finns Blank Spot och de har väl i varje fall lyckats att komma in på nätet med viktiga grejer. Men det är ju en minoritet än så länge som tar till
sig
rätt
detta. Ja. Men de satsar enbart på utrikesreportage?
Ja, de gör det i första hand. Så att, och det är väl det som de då kan själva och som de tycker att det behövs ett annat sätt att beskriva världen på.
Du berättar en rolig historia här om en fiskhandlare.
Ja,
eller jag gjorde, bröder till och med.
Exakt, jag gjorde en parallell. Alltså, de här som sysslar då med det här med crowdfunding och crowdsourcing, de vill ju att mellanhänderna ska bort. Det ska gå direkt från den som meddelar, journalisten, till den som läser eller på det sättet tar till sig nyheten. Den historia som jag berättade, den är från Åse där jag kommer ifrån i Småland. Det var fiskhandlarbröderna Hell som sålde fisk utomhus i många år i ur och skur. Då kommer prosten Witthöft, och det här är på 40-talet, och han är känd för att vara sparsam. Så att han frågar vad strömmingen kostar. Ja, den kostar 80 kilot, säger en av bröderna Hell. Ja, det är bara dyrt, vad strömmingen har blivit dyr. Ja, det är mellanhänderna som ska ha, sa fiskhandlare Hell. Och det vore väl bättre om vi slupper mellanhänder även i kyrkan, om vi finge Guds ord direkt. Ja, då blev prosten tyst och så köpte han sin strömming och gick hem till hushållerskan.
Ibland behövs det mellanhänder, ja. Insåg jag. Men du skriver ju inte bara om, alltså detta är första kapitlet och den här boken är då över 500 sidor. Och det handlar ju mycket om tidningar förr i tiden, ända från runstenen faktiskt. Och det är ju till och med titel på boken. Varför har du intresserat dig för det här egentligen?
Ja, det är väl tre orsaker. Dels har jag ju då sysslat i 30 år eller lite mer med just utrikesjournalistik som korrespondent och utrikesrapportör på Sveriges Radio och en del TV. Det är ett skäl. Och det andra skälet är att jag har ju letat efter någon bok som beskriver just den här sortens journalistik. Och det finns ju små bitar i olika böcker, inte minst i pressens historia, men inte något samlat. Mm. Så det var väl ett skäl. Och så är man senior som jag är, då har man tid. Så det är väl lite det. Och jag har ju skrivit några böcker tidigare, så jag visste ju ungefär hur man gör.
Du har lagt ner ett enormt arbete, får man säga. Du måste ha hållit på i flera år.
Ja, boken. Precis. Jag håller på i nästan 4-5 år. Men jag hade ett annat projekt som avbröt under nästan ett år, en antologi jag var ansvarig för. Så att, men en 3-4 års arbete är det väl, men inte 9-5, men i alla fall ganska stor del av tiden. Mm.
Och du berättar ju då som sagt även om pressen förr i tiden, alltså ja, ända från runstenen fram till idag, på ett ganska ingående sätt får man ju säga.
Jo,
alltså du skriver inte bara om utrikesjournalistik.
Nej, alltså man måste ju, för att förstå utrikesjournalistiken måste man ju förstå tidningarna, vad de stod för när de kom till. Post- och inrikestidningar som hade monopol då ända fram till under 100 år, va, från mitten av 1600-talet fram till 1700-talet. Och vad tryckfrihetsförordningen innebar och så vidare. Och alltså innan det överhuvudtaget fanns utrikeskorrespondenter så var det ju många som skrev brev hem. Till exempel mycket av det vi fick veta ifrån USA under 1800-talet, det var ju breven hem som publicerades i tidningar.
Jag kommer ihåg när jag läste, jag har inte läst hela boken, men när jag började läsa i varje fall så hann jag i varje fall läsa om en som heter Anders Svensson för länge, länge sen. Han var nästan den första utrikeskåren i Sverige.
Ja, innan det fanns tidningar. Och ja. Han var alltså anställd då av Axel Oxenstierna. Så att han skickade hem bulletiner Och han var ju lite av spion, lite av korrespondent, lite av diplomat. Rollerna gick lite i vartannat på den tiden och har väl gjort också senare på sina håll.
Mm. Om vi hoppar fram i tiden nu då. Nu firade Ekot 80 år häromdagen. Sveriges Radio är det företag som har flest utrikeskårar idag. 23 stycken, alla är inte utomlands men hör till redaktionen i varje fall, utrikesredaktionen. SVT har betydligt färre. Hur kommer det sig?
Ja, det egentligen så borde då Silla Bänke svara på den frågan. För det är ju under hennes tid och Mats Svegfors som var före henne. Det är de som har ökat det här väldigt mycket. Och det började ju redan, kan man väl säga, under Ove Johanssons tid och Lisa Söderberg att utrikesrapporteringen gavs väldigt stor prioritet. Det är också billigare att ta sig fram. Förr i tiden så hade ju många av korrespondenterna luxösa kontor. Jag besökte några av dem när jag var yngre som journalist och var ute. Och jag var i New York på, hur ska jag säga, Femte Avenyn nästan, där Arne Thorén huserade. Det var minsann inga småsmulor där.
Nej.
Men idag så är det en lägenhet som ska vara ganska ordinär och där kanske ett litet rum är kontorsutrymme.
Och där kan man ha sina apparater och skicka över.
Ja.
Det kan man göra utifrån stan också.
Ja, just det.
Det är helt andra möjligheter idag. Men det kanske också beror lite på att radion är skild från tv. I många länder så är radio och tv när det gäller public service. Det är ett bolag och man har gemensamma reporter kanske. Sveriges Radio kan få mer pengar förhållandevis genom att man är eget bolag. Ja, vi kan spekulera mycket om detta.
Mm. Ja, visst. Nej, men jag tycker att det är helt fantastiskt att Sveriges Radio har lyckats. Och det är inte bara kvantitet utan det är kvalitet också. Flertalet av korrespondenterna gör ju ett fantastiskt jobb. Nästan sliter sönder sig för att de är med så mycket i så många sändningar.
Alla program,
ja.
I alla kanaler.
Ja.
Men tidningarna har ju nästan inga korrar idag.
Nej, det är ju sparsamt. Dagens Nyheter har väl ett relativt hyfsat nät. Men flera av dem är alltså på kontrakt och är inte anställda. Expressen har gjort lite nysatsningar som är berömvärda. Aftonbladet har inte en enda korrespondent. Svenska Dagbladet har inte en enda korrespondent. Utan där är det frilansare som de har knutit till sig. Många av dem är duktiga, men det är en helt annan situation än det var för bara en 20-tal år sedan.
Mm. Du själv har arbetat då i Mellanöstern i olika omgångar. Du har varit i Latinamerika i olika omgångar. Var har det varit roligast att rapportera från? Kan man fråga så överhuvudtaget? För det kanske är roligt att var man
allt,
än är.
Ja, allt är roligt. Nej, men det är det. Alltså, det är faktiskt så att det är väldigt svårt att jämföra. Men jag tycker då rent professionellt att tiden i Mellanöstern har varit besvärlig. För att där händer det så lite framsteg. Men där det hände framsteg, det var i Latinamerika under den tid jag var där. För när jag kom dit så var det militärdiktatur i de flesta viktiga länder. Var Brasilien, Argentina, Uruguay och Chile. Men där blev det alltså en pågående demokratiseringsprocess. De såg olika ut i olika länder. Men där fick jag vara med om att demokratin återvände. Och det kändes fint att kunna berätta det.
Mm. Men det har hänt några roliga episoder i Jerusalem, berättade du till
exempel. Just det. Det har inte bara varit negativa nyheter från Jerusalem, utan jag var med 1999 när Sverige vann schlager-EM med hjälp av Charlotte Nilsson, som hon hette då, Perelli senare. Take me to your heaven sjöng hon där i Jerusalem, och det var väl symboliskt. Så det var ju kul att få berätta om det och intervjua henne. Och sen så samma år 1999 så blev Sverige världsmästare i handboll, och detta skedde i Egypten. Och då kunde jag tillsammans med Paul Schürrer och några andra berätta om detta i radio.
Okej, tack ska du ha, Lars Gunnar Erlandsson.
Tack.